De som har gått över dröjer sig kvar på de astrala livsplanen, som vi berättat. Därför måste det självfallet vara riktigt att spiritualismen leder sitt ursprung från astralvärlden. Varelser från de himmelska regionerna återvänder mycket sällan såvida de inte har en bestämd mission att fullgöra. På de astrala planen fulländas ingenting. Av denna orsak saknar spiritualismen de krafter som inom andra trossamfund drar till sig och håller kvar sina trogna. Vi hoppas kunna återupprätta dessa krafter genom detta nya tillflöde av kunskap. Vi tänker sammanlänka rörelsen med kraftsfärerna, ty den attraherande kraften, den kärlek som varar beständigt och den visdom som upptänder religionen och håller den vid liv, kommer alltid från de himmelska sfärerna, inte från de astrala. Vi spiritualister har mycket att lära. Vi måste öppna våra dörrar på vid gavel så att visdom, kraft och kärlek måtte strömma in och dröja kvar hos oss. Men inte ett ögonblick vill jag klandra spiritualisterna därför att de för det mesta söker kontakt med de astrala planen. Gud är mitt vittne att jag vill vara den sista att kasta sten. För jag har sett, och jag upplever själv, den underbara tröst och glädje som kommer människor till del på båda sidor om graven genom andlig kommunikation. Förbindelserna är av två olika slag. En kommunikation som bara är experimentell. Och en andlig kommunikation som en gång ska bli så ren och så helig att den blir till ett sakrament. En sådan delaktighet som denna måste hållas i helgd som en invigning, avsedd att förädla livet, både det inkarnerade och det diskarnerade. Det är sant att en ny tid och en ny kunskap är nödvändiga för att skingra våra dagars okunnighet om dessa ämnen. Må vårt arbete så långt som möjligt tjäna detta syfte genom att överföra en glimt av Guds sanning till människorna. Den andra grenen av spiritualismen, den psykiska forskningen, borde hålla dörrarna obönhörligt stängda för alla nyfikna och sensationslystna. Man borde inte längre tillåta exploateringen av de finstämda mänskliga mottagningsinstrument genom vilka kontakten med det hinsides sker. Allt måste gå rätt till. En aktningsfull förståelse måste till för det sköna under, varken mer eller mindre, som mäns och kvinnors mediala förmåga är. Låt oss nu klarlägga att den romersk-katolska kyrkans och den anglikanska högkyrkans ritualer är konstruerade för att dra till sig kraft från sådana plan där den finns att hämta. Man kan omedelbart uppfatta denna strävan när man kommer in i en kyrka, vilken som helst, där högkyrkans ritual tillämpas. Allting, rökelsen, hur rökelsegaret svängs och till och med sättet att utdela välsignelsen sker i en medveten avsikt att framkalla denna kraft och att fördela den bland de församlade. Jag har, sedan jag blev frigjord, besökt många kyrkor för att bevittna verkningarna av denna procedur. Jag har sett hur musiken påverkar de frommas sinnen. Hur de själva genom känslans medverkan bidrar till kraften. Å andra sidan, i nonkonformistiska kyrkor eller frikyrkor, där den praktfulla ritualen har ersatts med en enkel och anspråkslös tillbedjan kommer också krafter att samlas. Men de är av något annorlunda art, och mäkta fromhet råder i hjärta och uppsåt. Emellertid kan en andlig kyla sprida sig i några av dessa kyrkor. En brist på värme och liv kan bli märkbar. Och det kommer sig av att de som samlas för att tillbedja visar en tendens till självgodhet, en benägenhet att betrakta sig som Guds egendomsfolk. Jag kommer att bli hårt kritiserad för detta, men det är verkligen vad jag lagt märke till under mina vallfärder. Vad beträffar att använda ritual, musik och liknande för att dra till sig och utöva makt över folket, påminner vi om att man kan bruka eller missbruka allting, vad det än är. Utan tvivel ingår krafter, rätt förvärvade och rätt brukade, som en princip i skapelseplanen. Eftersom sådana krafter ligger latenta inom människan, väntande på att bli tagna i bruk. Och om människan genom kunskaper och intelligens och genom renheten i ideal och uppsåt får kontakt med de högre himmelska sfärerna, så drar hon dessa krafter till sig. Vi hade sagt, att den kristna religionen är den renaste av alla, eftersom den omfattar en kärna av sublim sanning. Vi vill nu närmare belysa detta påstående. Vi kommer att bli ställda till svars angående ogmen om det ställföreträdande lidandet och betydelsen i orden, gör vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Detta är fortfarande en svår stötesten för många. De har ännu inte insett, som jag nu lärt mig att inse, den andliga innebörden i dessa ord. Vi tänker inte förelägga er något evangelium om det ställföreträdande lidandet. Vi är övertygade om att som en människa sår, så får hon sannerligen skörda. Och att ingen annan någonsin kan lyfta av henne ansvaret för hennes egna onda tankar och gärningar. Men när en människa, hur djupt sjunken hon än är, når den punkt då hennes själ blir upplyst av en sanning som skapats i och genom kraft och kärlek från Kristus, då blir hon född på nytt och hennes gamla människa dör. Endast på detta sätt uppehåller Kristus henne, frälser henne från okunnighet, synd och mörker och riktar hennes uppmärksamhet mot det eviga livet. För varje själ, spiritualist, ortodoxt kristen, buddhist, ateist, kommer denna gryning av Guds ljusa dag, eller med andra ord Kristi återkomst. Till alla själar, vilken beteckning de än går under och hur starkt de än förnekar sin mästare, måste en dag komma in i himlen genom den trånga porten, genom den medkännande Kristus, hans omätliga kärlek och fullkomliga visdom. Förra gången talade vi om de buddhistiska trosföreställningarna. Detta ämne behöver också en närmare utläggning. Våra dagars buddhist anser att det yttersta och högsta målet för hans existens är att inträda i den livsfär som han kallar nirvana. Därför vill han återinka ner det så snabbt som möjligt för att skynda genom många liv och till slut nå befrielsen från återfödelse. Han tror att nirvana skall befria honom från detta eviga kretslopp. I nirvana kommer han att finna frid, förlorad som han är i intet och befriad från begär. Hans misstag ligger i uttolkningen av Buddhas lära. Jesu lära framställs också i våra dagar i en mycket avvikande dräkt mot de sanningar som meddelades åt lärjungarna för 2000 år sedan. Mästaren Buddha kom för att visa vägen till den slutliga uppgivelse som varje människosjäl måste underkasta sig, vilket innebär att hon måste avstå allt sitt, inför den högste. Genom sin egen djupa erfarenhet hade han förstått att endast som ett litet barn, i oskuld och tillit kan en människa komma in i Guds rike. Om detta undervisade han sitt folk. Ännu en sak. Om ni vill söka andlig visdom, kommer ni att finna samma sanningar både i Österlandets och Västerlandets uråldriga vishetsläror. Ni ska finna en beskrivning av de osaliga andarnas tillvaro, av de högre astrala sfärerna, de mentala, himmelska och universella livsfärerna. Alla vishetslärare i alla tider har återvänt till jorden med i det närmaste samma uppenbarelse. Vilken strålande framtidsvision avslöjas inte härmed för en vars som är redo att försaka sitt eget och sina egna begär för att tjäna sin nästa och sin Gud. Framtidens medicin. Man framhåller att den medicinska vetenskapen kommer att bli tvungen studera de psykiska och andliga lagarna. Man förstår att Gonand och Yli tar för givet att läsaren både förstår och accepterar att heterkroppen och astralkroppen existerar som realiteter och tillhör den fysiska människan. Dessutom är han övertygad om att den medicinska vetenskapen en dag kommer att acceptera denna sanning, och få sin uppfattning av sjukdomarnas natur och hur man botar dem, revolutionerad på grund av denna nya syn. Läkarna kommer att inse att kroppsliga sjukdomar är konsekvensen av en lång inre orsakskedja. Med andra ord, en dag kommer den medicinska vetenskapen att studera orsaken till en sjukdom medan den för närvarande försöker bota dess symptom. Det är från denna utgångspunkt som Conan Doyle börjar sitt budskap om orsaken till alla sjukdomar och hur man botar dem. När jag nu påminner mig om operationer jag för måste närvara vid som läkare, ryser jag av fasa och avsky. Ändå erkänner jag att många liv har räddats genom kirurgens skicklighet. Men jag vågar tillägga att många fler liv, och många fler människors psykiska hälsa, kommer att räddas när läkarna gemen gör människans astralkropp och dess hälsotillstånd till föremål för studium. Vissa strålar existerar och kan användas för att bota människans fysiska kropp, när hon öppnar sig för den gudomliga intelligensen. Detta kommer inte så mycket att bero på intellektets utveckling hos läkaren, utan desto mer på hans andliga intelligens eller insikt. Det är denna kunskap som ska göra det möjligt för honom att attrahera strålarna, ungefär som en magnet, och sedan omdirigera ljuset till sin patient. Detta är bara ett av de nya sätten att hela, som på allvar ska praktiseras som godkända metoder när läkarvetenskapen ställer sig positiv till upplysningar om ljus och färgstrålning. Hur rätt har inte den som säger, att allt som behövs för att göra människor friska, väntar i det universella till människans nytta och vederkvickelse. Men olyckligtvis kan inte de som är andligen oupplysta, begagna sig av vår Herres överflödande förråd. Det är lika svårt, för att inte säga omöjligt, för de som äger denna kunskap, att förmedla den till andra. Denna insikt måste vakna av sig själv i människans innersta. Och den tidskalm i visshet komma då ljus från den kosmiske Kristus på detta sätt skall upplysa människan. Då skall hon vakna ur sitt mörker. Jag arbetar inte ensam med denna uppgift. Jag är bara en ibland många. Mina krafter har stärkts och jag har blivit undervisad i en rad ämnen med ett bestämt mål i sikte. Man har gett mig den särskilda uppgiften att vara talesman för de övriga och att föra dessa budskap vidare. Mycket som jag nu för fram, har man meddelat mig i detta särskilda syfte, även om jag på egen hand har uppfångat många glimtar av de häpnadsväckande förhållanden som jag försöker beskriva. Jag vet, att detta är verklighet, men jag kan inte sanningsenligt påstå att jag har erfarit alla dessa under. Ibland förefaller det mig som om en överblick över hela det mänskliga livet öppnar sig inför mig. Jag kan inte bara skåda tillbaka i det förflutna, utan också in i världens och mänsklighetens framtid. Stora förändringar är på väg. Ett underbart ljus strömmar ned över jorden och mänskligheten påverkas av det. Allt efter graden av sin mottaglighet skall mänskligheten bli mer andlig och jorden lika så. Kanske skulle ni önska att vi talade om något annat, något enklare och mer lättförståeligt för er. Kära vänner, ändå är detta som vi nu talar om bland de enklaste gåvorna som Gud skänker sina barn. Under gångna århundraden har många helingmetoder varit kända och i bruk. Alla tycks ha varit effektiva, men bara i vissa fall, och ingen metod användbar vid alla sjukdomsfall. Det är nu vår uppgift att spåra upp källan till den helande läkarens förmåga, liksom att söka efter ursprunget till sjukdomarna. Trots den kritik som detta kanske skall väcka, påstår jag att sjukdomar har sitt ursprung, inte som man kunde föreställa sig i patientens sinnestillstånd, utan i en mycket djupare orsak. De kan ibland uppstå i människans medvetande, det är nog sant, och ibland i det undermedvetna, men oftare i det övermedvetna. Med den sistnämnda termen åsyftar vi ett medvetande tillstånd som utvecklats under ett mycket äldre skede än det liv man lever nu, men som kan aktualiseras från människans föregående existenser. Det är ett medvetande som sträcker sig tillbaka genom många tidsåldrar och inkarnationer. Men detta begrepp får inte sammanblandas med vad som bland psykologer kallas människans rasinsikt. Vi framkastar att människans övermedvetande hör ihop med hennes ego, hennes ande, medan det som kunde kallas hennes instinktliv, hör ihop med de animala och rasinstinkterna, vilka nog är medfödda. Dessa är emellertid inte nödvändigtvis bundna vid eller underordnade människans övermedvetande, som är en del av det universella eller andliga arvet, gemensamt för alla människor. Det verkar som om detta övermedvetande inte förekommer i djurens värld. I våra dagar befattar sig folk i allmänhet mer med det normala dagsmedvetandet och med det undermedvetna, eftersom de inser att det är här man har att söka orsaken till många obetydliga kroppsliga åkommor, och att impulser härifrån till och med kan förvärra några av de allvarligare tillstånden. Det finns också många sjukdomar vars orsaker man inte kan spåra till det dagsmedvetna eller det undermedvetna. Vi har nämnt ur vilken källa de läkare öser, som använder sig av helingsmetoder, men vi måste nu klassificera dessa läkare i särskilda grupper. Magnetiska eller psykiska läkare. Mentala läkare som till exempel Christian Sintesterna. Hypnosläkare. Diet eller naturläkare. Andliga läkare. Sakramentala läkare. Massörer, som till exempel osteopater. Okulta läkare. Färgstrålarnas läkare. Var och en av dessa kan åstadkomma kurer som utfaller bra i somliga fall, men ingen av dem lyckas med alla. Man måste ha klart för sig att när de botar smärta och sjukdom så behandlar de inte bara den fysiska kroppen, utan också patientens eterkropp och mentalkropp. Vi upprepar att alla allvarligare sjukdomar har sin rot i en bristande överensstämmelse mellan människans psykiska och fysiska kroppar, och att den fysiska är den som sist visar symptom på sjukdomen. Vid alla de olika helingmetoder som presenteras här, gäller det för läkaren att försöka få personlig kontakt med sin patient, annars kan han inte nå ett gott resultat. Det är således självklart att inte varje läkare kan bota samtliga fall. Därför föreslår vi att man inte glömmer bort örtmedicinerna. Många sjukdomar kan nämligen bli mer effektivt behandlade på detta sätt. Varför ödsla psykisk kraft på en klart lokaliserad infektion, till exempel? Det är ett faktum, men inte allmänt känt, att vissa örter och droger verkar inte bara på människans fysik utan också på hennes eterkropp, som är mycket lik den fysiska men av betydligt luftigare vävnad. Några av dessa mediciner får den eteriska kroppen att undanröja gifter och hinder till exempel i blodomloppet, vilka är resultatet av någon disharmoni i patientens medvetna, undermedvetna eller övermedvetna mentalkropp. Här gör jag nog klokt i att stryka under att termen mentalkropp inte nödvändigtvis täcker begreppet den fysiska mentalkroppen, människans yttre mentalitet som är direkt relaterad till hjärnan. Det finns nämligen en astral mentalkropp, direkt relaterad till människans emotionella natur eller känsloliv, och därtill en tredje mentalkropp som står i förbindelse med det himmelska eller universella medvetandet. Jag hoppas att ovanstående inte ska förvilla begreppen, utan istället hjälpa er att inse, att liksom medvetandet genom att tänka fel, kan i så hög grad influera och försvaga den fysiska kroppens cellmedvetande. Att sjukdomar uppstår, så kan också det universella eller övermedvetandet kontrollera och rena cellmedvetandet, genom att arbeta via människans högre sinne, och på så sätt genom att tänka rätt, bota alla sjukdomar. Det är fråga om en uteslutningsmetod i ordets egentliga betydelse. Det är av denna orsak som vi hävdar, att det på det jordiska planet inte finns några sjukdomar som inte går att bota. Vi förklarar, att allt mänskligt liv är indelat i, eller snarare kan hänföras till strålar med olika vibrationer och att livet står under inflytande av sådana strålar. Vi ska nöja oss med att endast beskriva 12 sådana strålar. Låt oss anta att alla människor vibrerar i överensstämmelse med en eller annan av dessa 12 strålar eller vibrationssystem. Om därför en andlig läkare, healer, behandlar en person som vibrerar i takt med stråle nummer 7 och han försöker bota personen i fråga med en behandlingsmetod baserad på nummer 5, så kommer han med säkerhet att misslyckas och kanske åstadkomma mer skada än nytta. Om man emellertid behandlar sin nummer 7 patient enligt en metod, lämplig just för detta nummer, kommer kuren att genomföras med framgång. Vibrationer tar sig uttryck i färger. Det vill säga att färger är den yttre och synliga symbolen för vibrationer. Här nedan räknas de färger upp som korresponderar med respektive strålar. Den första strålen, röd. Den andra strålen, grön. Den tredje strålen, blå. Den fjärde strålen, rosa. Den femte strålen, gul. Den sjätte strålen, purpur. Den sjunde strålen, violett. Den åttonde strålen, lavendelblå. Den nionde strålen, pärlgrå. Den tionde strålen, silver. Den elfte strålen, guld. Den tolfte strålen, vit. Det blir läkarens första uppgift att observera färgen på den stråle som harmonierar med hans patients vibrationer. Allt efter strålens nummer och färg företer patienten vissa svagheter i sin konstitution. Han visar sig antingen behöva en lugnande eller en stimulerande strålbehandling för att balans och harmoni ska återställas i hans organism. Man kommer att upptäcka att den gula strålen har en särskilt god verkan vid behandling av tuberkulos, att den blå strålen ger bäst resultat vid nervösa sjukdomar, att den röda är användbar vid alla förgiftningstillstånd i blodet och att de violetta och gröna strålarna är verksamma mot cancer. Hos vissa patienter varierar de psykiska centra som ska behandlas. Vi är medvetna om att vi ännu inte har redogjort i detalj för dessa centra, men det ska ske i sinom tid. I somliga fall är sköldkörteln den mest känsliga punkten mot vilket man kan rikta den gröna ljusstrålen. Hos andra reagerar hjärtat positivt för den violetta strålen. Och hjärtat kommer också att visa sig vara ett ändamålsenligt centrum när det gäller att behandla blodsjukdomar och blodförgiftning. Det violetta ljuset renar, liksom filtrerar blodströmmen, medan den passerar till och från hjärtat. Vi upprepar, att vi inte kan garantera att denna ljusstrålebehandling kommer att verka på alla personer. Vi har givit er en förteckning över färger och motsvarande nummerordning. Vi försöker att så ett frö snarare än att kategoriskt påstå något. En dominerande orsak till sjukdom är patientens oförmåga att slappna av. De flesta lever sammanbitna och spända, både när de är vakna och när de sover. Om man somnar i ett spänt sinnestillstånd, behåller omedvetet finger, armbågs- och knäleder, ryggraden och alla liknande skelettförbindelser en motsvarande spänning. Ungefär samma situation råder under er vakna tillvaro. Att man spänner kroppen beror på fruktan, bekymmer, återhållna känslouttryck eller undertryckta önskningar. Antingen man sover eller är vaken inträffar som en följd av detta, blockeringar vid olika centra i människans psykiska kroppar. Om man från barndomen kunde lära sig hur viktigt det är att slappna av, att göra detta till en vana och att leva sin dag i harmoni med sig själv, med andra och med Gud. Då hindras inte dessa livsviktiga rytmiska strömmar att verka omkring och genom de psykiska och fysiska kropparna. Genom själva sin karaktär och strömning, bortför detta flöde sådant avfall som är förbrukat och avstött och som sedan fångas upp av det universella för att absorberas och omvandlas till ny positiv kraft. När ni andas ut, stöter ni bort gift. Att andas ut är att oavbrutet avlägsna förbrukat fysiskt och psykiskt stoff. Och omvänt, att andas in bör vara att införliva ren prana, den universella livskraft som kan hålla kroppen frisk och i fullkomlig balans. Det är därför missvisande att fastslå, som kristiansentisterna gör, att all sjukdom härleder sig från vad de kallar det förgängliga sinnet. Sjukdomsorsakerna ligger djupare än så. Och ändå, så snart en person kan koppla av och sträcka sig efter och dra till sig den friska, universella livskraften, då sätter han automatiskt ett tillflöde i rörelse som så småningom ska skänka honom fullständig hälsa. Ligger orsaken till en olycka fördold i offrets övermedvetna sinne, eller är personen i fråga bara utsatt för en eller annan grym slump? Ja, till och med olyckor beror på disharmonier som tidigare uppstått i individens övermedvetna. Detta kan kanske tyckas vara ett hårt konstaterande, men vid närmare eftertanke är det inte så. Var och en som råkat ut för en olyckshändelse, vet mycket väl i djupet av sitt övermedvetna att hon har en läxa, som endast kan läras genom att hon måste gå igenom en sådan erfarenhet. Snart kommer någon att fråga oss om barnen, om dessa stackars lidande små varelser, som har fötts till världen som resultat av en druckens åtrå eller som barn till sjuka föräldrar. Skall vi dra den slutsatsen att dessa oskyldiga har blivit dömda av ödet att genomgå ett liv fyllt av lidande? Och hur är det med själar, fängslade i en sinnessjuk kropp eller i kroppar, fördärvade av sjukdom från födelsen? Hur kan man komma med ett förnuftigt svar på sådana frågor? Vi svarar att samma lag gäller här, själen vet alltid på förhand vad som skall hända och har möjlighet att godta eller tillbakavisa det slags liv som erbjuds. Det är omöjligt för människan med hennes begränsade insikter i dessa djupt liggande sammanhang, att fatta bakgrunden till att en själ kan förmås att underkasta sig ett liv i lidande, eller att förstå ens en skymt av det lidande som denna själ genomgår. Framförallt måste människan avhålla sig från att döma eller anklaga den allmakt som hon, till och med när hon fasar inför något fruktansvärt, ändå åkallar som sin Gud, alltings ursprung och orsak. Här på denna sidan dömer vi inte någon. Med vårt vidare perspektiv över livet uppfattar vi inte Gud som hämndlysten eller grym. Tvärtom är vi alltid medvetna om en gränslös kärlek, om ett gudomligt, varmhärtigt och medkännande väsen. Vi ser en allvis fader, som låter sina barn fritt välja sin väg, antingen i lidande eller i glädje, en väg som genom seger över egoism och själviskhet hela tiden leder uppåt och tillbaka till hans sublima, kosmiska medvetande där fulländning igen bor. En känslosam människa som ser en katt leka med en mus ryser och utropar. Så förskräckligt, så grymt, naturen är full av grymhet. Det kanske verkar så, men endast för den som har begränsad synvidd. Det är i själva verket inte så. Bakom all yttre skenbar verklighet dränger Guds kärlek och förståelse genom alla ting. Lidandet, så påtagligt bland oss, döljer en metod att göra Guds skapade varelser, också de minsta bland dem, medvetna om den överallt härskande gudomliga harmonien, kärleken och skönheten. Metoden är sträng och uppvaknandet till en ny verklighet smärtsam, men vinsten omättlig. Vi har vidrört övermedvetandets roll i relation till sjukdomar, i förhoppning om att detta kan hjälpa er att förstå varför uppenbart goda, ja, helgonlika människor ådrar sig smärtsamma lidanden som till och med kan få dödlig utgång. När man bevittnar sådana händelser förefaller det meningslöst att protestera och att ifrågasätta. Orsaken ligger vida djupare än i den älskliga och milda karaktären hos personen i fråga. Den sträcker sig långt bortom den sjukes nuvarande korta livstid eller inkarnation. Roten och upphovet till vederbörandes livssituation kan inte sökas i det yttre livets här och nu. Liksom en feber förebådar en utrensning, en rening, förebådar lidandet att en viss livsfas närmar sig sitt slut. En agnostiker kanske ser på ett sådant lidande ungefär som vår känslosamma person på kattens lek med råttan. Han uppfattar bara plågans dagar och nätter och räknar inte alls med roten till det hela, och inte med den blomning som människans livsträd så småningom kommer att bära som lidandets vinning. Följaktligen förblir han okunnig om det frö till ett mera överflödande liv som har börjat gro i det inre och som ljust och vackert kommer att skjuta upp ur den åker, som på detta sätt har blivit plöjd och harvad. Han ser endast själva ytan av människans väsen. Själens sanna liv ligger fördolt. Det är av intresse att känna till att yttre sinnesrörelser som vrede, snikenhet och avund kan orsaka enklare sjukdomar, klart skilda från sådana som är djupt rotfästa i själen. Självmedlidande till exempel kan ofta leda till rygg- och njurbesvär. Det kan också påverka levern. Även andra häftiga själsrörelser kan driva giftämnen ut i blodet och ställa till trassel i detta område. Oro och bekymmer som varar under längre tid kan få ungefär samma följder, och till och med resultera i cancer. Om man kunde spåra orsaken till ett tillräckligt antal cancerfall skulle man komma underfund med att djupt liggande oro och ängslan hade förorsakat spänningstillstånd, som i sin tur isolerat heterkroppen och resulterat i en blockering av de psykiska strömningar som vi talat om. Vi har sagt att dessa starka känslor kan vara upphovet till sjukdomar. Men man måste alltid vara medveten om att människan inte ger fritt lopp åt sådana skadliga känslostämningar såvida hon inte är obehärskad till sin natur. Detta leder oss tillbaka till det faktum att den inre harmonin är livsviktig och avgörande för ett gott hälsotillstånd, och att denna inre harmoni beror på människans andliga uppvaknande. Betyder dieten något för människans välbefinnande? Ja, i vissa fall påverkar den henne omgående. I andra fall efter en längre tid. För en del människor har dieten ingen som helst betydelse. Den människa som har frid i sinnet och lever harmoniskt i enlighet med gudomliga lagar, kan inte misshandla sin kropp genom att äta för mycket eller genom att välja felaktig föda. Det är av stort intresse för oss att från denna sida iaktta vad som inspirerar några av våra stora författare. Jag påminner mig Fågelblå av Maete Link. I en scen har barnen samlats och väntar på kallelsen att återvända till jorden. Var och en bär på en säck som innehåller inte bara de gåvor och den utrustning som barnet ska ha med sig tillbaka, utan också de sjukdomar han eller hon kommer att lida av, till exempel kikhosta, scharlakansfeber och så vidare. Allt samman snyggt nedpackat åt dem innan de seglar iväg i fadertidens skepp över de stjärnströdda haven till sina väntande mödrar på jorden. En saga säger somliga. Men icke desto mindre uppenbar är den en stor sanning, som kanske har trängt igenom från det universella medvetandet eller från någon övermedveten nivå hos författaren. Den andliga läkaren utför ett värdefullt arbete genom att upplösa blockeringarna eller stockningarna i de andliga kropparna. Det förekommer fall där han inte kan hjälpa, därför att han inte kan tränga tillräckligt djupt in i patientens verkliga svårigheter. Han lyckas bäst när patienten vill hjälpa sig själv. Vid detta slag av psykisk eller andlig helings kan man lägga märke till att när sjukdomen till synes är botad, när patientens hus är rengjort, sopat och feat, så kan hans hälsotillstånd till och med bli sämre än tidigare, om han återsläpper kontakten med de högre makterna. Liknelsen om mannen som blev befriad från en ond ande och vars hus blev sopat och feat men lämnades tomt. Så att mannen vid sin återkomst fann det besatt av sju onda andar och ibland om den gamle, belyser mycket bra vad vi menar. Det vore ovederhäftigt om någon grupp eller enstaka hellingläkare gjorde anspråk på att kunna bota alla sjukdomar. Vi har snuddat vid de 12 strålarna.